Är vi pepp?
Ja!
Jag är det bra ljudnivå och sådär? Så att
det ser allt ut känns som det.
Var det okej?
Du har aldrig liksom tänkt att du ska jobba i radio.
Välkommen till Malin och Thomas, en podcast. Podden där det lokala är det centrala.
Och välkomna till det andra avsnittet av vår podd. Podden där vi reflekterar över politiska frågor ur ett helt annat perspektiv än det som vi vanligtvis gör. I den här podden samtalar vi om politiska frågor ur ett lokalt perspektiv istället för ett nationellt. Och jag är ju Malin Svensson, uppvuxen i Värmland. Flyttade upp till Tärnaby när jag träffade kärleken. Och har stannat där, bildat familj och nu så har jag engagerat mig politiskt. Och du då, Thomas?
Ja, nej men jag är ju silverryggen i sällskapet, om man säger så. Jag har varit politiskt engagerad ganska länge i Storuman och Västerbotten. Och bland annat var det kommunstyrelsens ordförande i Storuman i 12 år. Slutade i början av det här året, så att nu lutar jag mig tillbaks medan du tar över och är våran gruppledare i Storumans kommun.
Vad ska vi prata om idag då?
Ja, men vi hade ju en tanke på att vi ska ägna oss åt kommunalt självstyr, men ur ett lokalt perspektiv, lite tvärt emot det som vi kanske ofta möter i debatten nationellt.
Hur tänker du att det yttrar sig i nationella debatten vanligtvis? Kan du ge ett exempel från senaste
tiden? Ja, jag kan ge flera. Först kan man väl säga att man jobba lokalpolitiskt eller för den del med regionpolitik som du Malin gör också, så just det här självstyret och det som man kanske på den lokala och regionala nivån tycker är statens klåfingrighet, det är ju ett samtalsämne som nästan alltid kom upp. Om man ska liksom exemplifiera det så kan det ju vara frågor som nu debatteras nationellt. Budgeten naturligtvis, vad kommer kommuner och regioner att få för pengar att röra sig med? Men det finns en diskussion om att förstatliga skolan, förstatliga hälso- och sjukvården. Och där är det nog så att man på den nationella nivån tycker att kommuner och regioner inte är tillräckligt duktiga och tror att man är duktigare själv. Så, åtminstone uppfattar jag debatten så.
Det där är ju jätteproblematiskt för att i alla fall ur mitt perspektiv så är ju kommuner och regioner de som är mest kompetenta att fatta beslut om sin egen verksamhet.
Ja, vi är ju närmast medborgarna framför allt. Och det är ju en käpphäst som jag har, att ofta vill man ju på den nationella nivån ha samma lösningar som ska passa överallt oavsett om det är storstad eller glesbygd. Medan vi tror jag ute som är närmare medborgarna har ju bättre koll på vilka är de lokala förutsättningarna för att bedriva verksamhet. Och där tror jag det skiljer sig ganska mycket åt. Men jag tänkte en fråga som jag då ibland poppar upp, och det är liksom kommunalt självstyre. Vart kom det ifrån?
Jo, men jag har ju grävt lite grann i den här frågan.
Du har grävt?
Jag har grävt. Och jag har grävt i SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Du kan väl få fylla på sen, Thomas, du som har erfarenhet därifrån, vad det är för en organisation. Men i alla fall så det här med det lokala ansvaret och det kommunala självstyret, det grundar sig redan tillbaka i 1862 års kommunreform. Så det har ju varit med från start, att det är i kommunerna, ute i socknarna och byarna där man vet bäst vad man behöver på plats. Och sen när grundlagen förändrades 1974, då vart även det kommunala självstyret grundlagsskyddat. Så det här är ju en fråga som är otroligt viktig för Sverige och har varit med oss lång tid, och det är någonting som har varit viktigt.
Ja, men och man kan väl också tänka ungefär så att även om naturligtvis finns ju alltid synpunkter på hur man bedriver verksamhet både nationellt och lokalt. Men om man tittar tillbaks nu från åtminstone så länge som ja, man säger åtminstone sen 74 när det då blev grundlag, så har ju ändå den här organisationen tjänat oss väl. Och vi har ju, ja, men, om man tittar internationellt, så är väl fortfarande Sverige ett av de länder där vi har absolut kanske högst nivå av välfärd.
Absolut.
Så att naturligtvis, man kan och ska alltid ha synpunkter, men i det stora hela tror jag att den här organisationen har tjänat oss väl och fungerar bra.
Men vad innebär då den här organisationen som vi har i Sverige? Ja, men vi kan ju se det som ett kontrakt mellan stat och Sveriges 310 kommuner och regioner. Ett kontrakt som grundar sig på friheten genom det lokala självstyret och ett ansvar för att anordna välfärd, samhällsutveckling och demokrati ute i kommuner och regioner. Ett slags frihet under ansvar.
Mm.
Thomas, vad skulle du säga att det innebär när staten går in och tar ifrån kommunerna och regionerna mer och mer ansvar?
Ja, men det är klart, man tappar ju lätt det lokala perspektivet. Man tappar ju kanske också förståelsen från medborgarna. Varför gör vi på ett visst sätt? I vissa fall kan det ju vara nödvändigt, men grundregeln är ju ändå att man ska försöka bedriva verksamhet lokalt. Ibland när man då ska ha så här enlösningar som ska passa över hela landet, så blir det ju lätt så att om normen kanske ofta är en stadsnorm eller en urban norm, så kanske besluten och förutsättningarna som man fattar besluten ifrån inte riktigt är anpassade för verkligheten, till exempel i den del av landet där vi bor.
Mm. Ja, men här blir ju extremerna mer extrema.
Mm. Sen är det ju riktigt, tycker jag, och det är viktigt att ha med sig att det är staten som ska stifta lagar. Och jag tänker, det kanske de har märkt, Malin, jag är lite hockeyintresserad. Så.
Det var ju tur att rätt lag vann igår.
Ja, nu ska vi inte prata så mycket om det, vad som är rätt och fel lag, men där har vi nog skilda uppfattningar, jag och Malin. Ja, nej. Det blev förlust igår för mitt lag. Så lite stukade över det. Men för att återgå till ämnet i podden, så kan man ju se liksom lagstiftning och regelverk som man fattar beslut om på den nationella nivån lite grann som hockeysargen runt hockeyplan.
Hur tänker du då?
Jo, då tänker jag så att om staten via till exempel då lagstiftning eller andra beslut ger liksom en grundförutsättning, pekar ut hur det ser spelplanen ut. Då i mitt bildspråk, då blir själva hockeyplanen och så innanför rinken. Där har vi ganska stor frihet att själva sätta upp reglerna. Hur vill vi spela spelet? Hur vill vi bedriva verksamheten? Utifrån varje kommuns egna förutsättningar, för de skiljer sig åt, det ska man ju ha klart för sig. Det är jättestor skillnad mellan Ystad och Kiruna.
Mm.
Så. Kommunalt självstyre. Jag gjorde några reflektioner så här innan vi började på spela in. Det ena är att man ska kunna prata om såna här frågor i dagar och veckor. Och ändå ha gott om ämnen att fortsätta prata om. Och det är ganska komplicerade frågor. Det kommer säkert att vara så att frågor runt kommunalt självstyre, det lär vi komma tillbaka till flera gånger i andra poddavsnitt. Men om man nu ska koka ner det här så att det blir någorlunda lättsmält och att vi hinner borra lite grann i frågor kopplat till lokalt självstyre. Kanske vi ska ta några exempel och liksom utgå ifrån dem och så se vart vi landar.
Mm.
Känns det okej? Okay?
Absolut. Vi kan ju börja då med det här med statsbidrag. Kommunerna har ju skatteintäkter direkt från sina medborgare, invånare. Men det kommer ju också en stor del av pengar på sig i en kommun kommer ju också från staten.
Mm.
Det finns riktade och generella statsbidrag. Vilka skulle du säga gynnar kommunerna bäst?
De generella.
Varför då?
Nej, men det där är ju en diskussion som alltid pågår hos oss som jobbar politiskt. Alltså generella statsbidrag, det är ju egentligen, om vi pratar den här hockeysargen, det är ju bidrag för att kunna bedriva verksamheten inne på hockeyplan. Där man har en ganska stor frihet att använda de pengarna utifrån den lagstiftning vi har, utifrån de förutsättningar vi har ute i kommunerna. Men sen tycker man ju ofta att det är ganska kul att jobba med riktade statsbidrag nationellt. Och då kan det ju vara så att man vill sätta fingret på någon speciell fråga som man behöver jobba lite grann speciellt med. Och så fattar man beslut om ett riktat statsbidrag. Och ofta kan det också vara riktade statsbidrag som har ganska lite pengar med. Så man talar om att det här ska åtgärdas, det här ska göras. Men man skickar med förhållandevis lite pengar ut till kommunerna för att göra det här. Ibland brukar man så här lite raljant prata om pressmeddelande pengar. Att man tar ett regeringsbeslut på 70 miljoner till någonting och så får man mycket utrymme i media för det. Men om du slår ut 70 miljoner på 10 miljoner invånare, blir det inte så där himla många kronor. Och för den enskilda kommunen kan det bli faktiskt rätt lite. Och dessutom så krångligt att redovisa, så att det är ganska vanligt att man faktiskt låter bli att söka generella statsbidrag för att det är så himla krångligt att söka dem, så att man tycker, ja, det kostar mer än vad man får in. Sen kan det väl vara bra ibland, tänker jag, för det är ju inte bara av ondo med riktade statsbidrag. Jag tänkte, vi var ju precis, eller precis, men för något år sedan var vi ju mitt inne i pandemin. Och då jobbar man ju ganska mycket med riktade statsbidrag. Och det kan jag tycka var klokt, för då var det en specifik fråga, så i det här fallet en pandemi som drabba hela världen, även oss i Sverige och ja, oavsett vart vi bodde. Och det krävde ju speciella åtgärder för att minska smittspridningen till exempel, för att hantera alla liksom stora och små frågor som kommer med pandemin. För det var ju massor med frågor. Och vid en sån specifik händelse, då kan jag tycka att det är rätt schysst med ett riktat statsbidrag som hanterar just den speciella utmaningen som man har. Jag kollar bara lite för skojs skull, hitta någon siffra också. Det är från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, som visar att jag tror att det var 2021, då hade vi 181 stycken olika riktade statsbidrag från staten.
Men egentligen så skulle det funka lika bra att skicka ut som en månadspeng per invånare till varje kommun.
Ja, jag kan ju tycka det. Och vi vet ju vad vi ska göra. Vi vet ute i kommunen att vi ska se till att fixa skolan, vi ska se till att fixa äldreomsorgen, barnomsorgen, vi ska se till att vi har en teknisk verksamhet som är igång, att det fungerar med skolskjutsar, med till exempel inhämtning av hushållsavfall, att vi har en räddningstjänst som är redo att rycka ut ifall det börjar på brinna eller det blir en trafikolycka eller någon annan händelse. Vi vet vad vi ska göra och vi ser till att leverera. Och dessutom ska man väl ha med sig också att vi får ju betyg vart fjärde år ute i kommunerna, naturligtvis likväl som i regionen och nationellt, men vart fjärde år har vi ett val. Och det är klart, om vi som jobbar politiskt lokalt inte ser till att leverera en bra verksamhet, då brukar man få ganska ordentligt med smisk när det är dags att gå till val. För medborgarna, medborgarna är ju inte dumma, de ser vad vi gör och de ser vad de får.
Men på nationellt plan så ser man hellre pressmeddelande pengarna och väljer efter dem. Tolkar jag det som då?
Ja, men ibland, kanske inte alltid, men ibland är det nog så. Mm. Att då kan det vara en nationell debatt. Nu har vi pratat ganska mycket kring gängskjutningar. Mm. Och då måste man ju visa handlingskraft och det kan man göra på flera olika sätt. Man kan ju sätta mer resurser till polisen exempelvis, till rättsväsendet. Vi pratar ju ofta om den här sociala verksamheten så tidigt, alltså redan i låga ålder, kanske redan säg i förskola eller i grundskola, kunna gå in och bara på jobba med insatser. Och den insikten tror jag ju finns i framförallt de kommuner som är mest påverkade av gängskjutningar, att man måste börja insatser tidigt. Mm. Och inte vänta tills man kommer så pass långt upp i åldrarna så att det egentligen redan är för sent. Men just när det gäller den typen av frågor så kan ju pressmeddelande pengar vara ett sätt att visa att jo, men här tar vi frågan på allvar och nu agerar vi och så. Men sen ska man ju också kunna omsätta det i någonting vettigt lokalt. Och där är det ju inte alltid så himla lätt. Om vi skulle till exempel jobba med gängskjutningsproblematik i en västerbottnisk fjällkommun. Det är ju kanske inte den absolut största frågan för oss.
Det kan bli väldigt svårt att jobba med eftersom att problematiken är otroligt begränsad.
Ja. Å andra sidan har vi kanske andra utmaningar som man saknar då i mer urbana områden.
Mm. Men om man då ser på agerandet från regering, en regering som skickar ut riktade statsbidrag och så med den här kunskapen om kontraktet där staten ska ge kommunerna frihet under ansvar, tillit och bedriva den verksamhet som ska skötas inom den kommunala kompetensen. Är inte det ett underkännande då av kommunerna och regionerna när man låter bli och lämna ut generella statsbidrag och istället rikta dem?
Ja, man kan ju tycka det och ja, jo, nej, men det kan man nog tycka. Jag kan nog ha den uppfattningen att man lite grann man brister tillit till kommuner och regioner. Och därför gör man så. Men å andra sidan så, och de här, det ska man ju också säga, de här frågorna, de följer inga partilinjer eller politiska block eller någonting. Oavsett vad vi har för regering så tycker man ju ofta att det är ganska kul, eller kul, men att det, då vill man gärna drämma till med lite riktade statsbidrag, för det ser ju bra ut.
Mm.
Så att det är ju ingenting som skiljer partierna åt speciellt mycket, men däremot skiljer ju mellan den lokala och den nationella nivån hur man ser på riktade statsbidrag. Det där tror jag är ett problem som partierna faktiskt har att jobba med lite grann. Hur ska vi kunna ha en större respekt och förståelse för varandra?
Mm.
För naturligtvis är det ju säkert så att på den nationella planen så kan man nog ibland ha kanske synpunkter på, ja, men får vi egentligen, när vi skickar iväg våra generella statsbidrag, får vi den verksamhet som vi tycker att vi borde få eller inte. Alltså det kan ju vändas åt bägge håll. Skulle det här vara en vanlig podd som utgår från ett nationellt perspektiv, så skulle diskussionen vara helt annorlunda. Och då skulle man nog säkert prata mycket om kommunala och regionala misslyckanden, och här måste vi gå in och styra upp och lite så.
Mm.
Medan vi ser det på ett annat sätt som har det lokala perspektivet med oss.
Och det perspektivet, det var ju den andra punkten som vi ville gå in på lite grann i det här avsnittet. Just det här med den statliga tillsynen och myndigheter för inspektioner. Och det finns ju en uppsjö av olika sätt som staten kontrollerar kommuner och regioner. Kan det gå för långt, tror du?
Ja, kanske. Och vad är det som en rimlig nivå? För det är klart, vi har ganska höga krav på oss när det gäller dokumentera och rapportera och följa upp. Och i grund och botten är det ju bra så tillvida att man vill ju att vi ska ha en bra verksamhet, och vi ska ha en verksamhet som gynnar medborgare och som har en hög kvalitet och så vidare. Men samtidigt måste man ju ha med sig också att det är klart, om jag jobbar ute i verksamheten, kanske i något av vårdyrken eller i skolans värld där du är, så det är klart, kraven på dokumentation och på redovisning och på uppföljningar och allting, det tar ju resurser ifrån det som man kanske främst vill jobba med, alltså själva verksamheten. Jag vet inte om du har någon erfarenhet
ifrån det? Jo, ja, det är absolut det. Så.
För du jobbar ju som lärare.
Ja, nej, men absolut är det så att otroligt mycket tid går åt till dokumentation. Det kan ju inte vara det som är meningen egentligen, utan jag upplever det verkligen som att det är bristande tillit någonstans i systemet som gör att vi hamnar här, och att Sverige känner ett behov av all den här byråkratin kring all offentlig verksamhet. Och liksom i det här resonemanget då hamnar jag i frågan om likvärdighet. Vad är likvärdig vård, utbildning, likvärdig välfärd, kort sagt. Det är som uttryckt i samhället att det ska vara likvärdigt och det ska vara hög kvalitet.
Men är likvärdigt samma sak som likadant?
Nej, precis. Jag tänker, när jag hör liksom ordet likvärdigt och tänker på den här bilden där du har tre personer i olika längd som står mot ett staket. Och så ställer du alla de här tre personerna, de blir liksom som tripp, trapp, trull. De får stå på marken. En av dem är lång nog för att se över staketet. Men de två andra får ju stirra rakt in i det här planket. Vi kan ju säga att de står där vid sargen, hockeysargen, och ska se på hockeymatchen. Två får inte se, för att de är inte lång nog. Är det då likvärdigt att ge alla tre en lika hög pall? Så att alla kommer över och ser. Eller räcker det att ge pallen till de två som faktiskt behöver det?
För att kunna se över det. Ja, men jag köper den ganska bra liknelse, tycker jag.
Ja, jag tycker den där bilden är väldigt bra. Och det är ju tanken om att vi skulle kunna ha en styrcentral i hela landet som skulle få all välfärd att fungera precis överallt, tror jag är osannolik.
Sen kan man ju vända på det och säga att även om jag tror både du och jag är ju liksom stora fan av det lokala perspektivet och att det ska finnas en stor frihet för kommunerna inom ramen för den lagstiftning vi har och så vidare. Och är stora påhejare av det, men samtidigt är det klart man måste ju också vara ärlig och erkänna att ibland blir det fel ute i kommunerna.
Ja, givetvis, men vi är ju människor som hanterar kommunerna. Den felmarginalen kommer ju alltid finnas.
Och andra även sidan, i staten. Jag tänkte på andra sidan, då blir det ju kanske inte alltid rätt för den statliga nivån heller när man tar beslut. Så... ja, det är lite, jag tycker att det är lite svåra frågor, men väldigt intressanta. Det är en sak jag funderar på, det är ett medborgarperspektiv i det. Min känsla, uppfattning, erfarenhet är ju att alltså som medborgare så kanske jag inte tycker att det är så här rasande intressant vart pengarna kommer från, huvudsaken att jag får en bra verksamhet, huvudsaken att ambulansen kommer om jag krockar med bilen eller att förskolan öppen på morgonen när jag vill lämna barnen där på väg till jobbet eller att jag har en bra omsorg för mig själv eller för mina föräldrar eller när jag blir gammal och så vidare, att det är det som är det viktiga. Och det blir det, tänker jag, ibland en konflikt också att medborgarna kanske inte alltid förstår varför gör vi som vi gör ute i kommunerna. För vi fattar ju sällan beslut för att vi vill jävlas med medborgare, utan det finns ju andra grunder till att vi fattar kommunala beslut. Och en hel del av dem är ju faktiskt regelverk, kraven kanske på hur verksamhet ska bedrivas eller andra saker som lite granna kan bakbinda när man sitter och ska fatta beslut i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige eller i en nämnd.
Mm.
Jag vet inte. Har du någon reflektion på det, Malin?
Nej, men det är ju, jag vet, en diskussion som har förts sedan jag engagerar mig i kommunpolitiken. Det är ju så här, hur många beslut på dagordning i kommunfullmäktige är det som vi faktiskt styr över? Det tror jag vi har pratat om. Och du har ju mer koll på sanningen i det där än vad jag har hunnit skaffa mig.
Nej, men så är det ju. Vid något tillfälle var jag på ett besök i Bryssel för en massa år sedan. Och då vi var ett gäng kommunpolitiker från Västerbotten som åkte dit. Och då vid ett av mötena som jag var på där, då plockade man upp en dagordning från ett kommunfullmäktige möte. Och det visade sig vara just Storumans kommunfullmäktige. Och så bockar man av vilka frågor på dagordningen var det som EU hade en påverkan på via sina beslut. Och det var ju typ 2/3 eller någonting.
Mm.
Och ännu mer blir det ju om vi då adderar in den nationella nivån. Så att det är klart, ofta när vi fattar beslut på ett kommunfullmäktige möte så gör vi det utifrån de förutsättningar som vi har fått ifrån den nationella nivån eller för den delen EU också.
Mm.
Det påverkar oss ju rätt mycket, och det finns ju flera exempel man kan ta på. Det är en diskussion som ju är ganska livaktig här hos oss och i väldigt, väldigt många andra kommuner också där, oavsett om man är en stadskommun eller en glesbefolkad kommun, det är ju strandskydd.
Mm.
Och där är det ju, kan man ju ha hur mycket synpunkter på det som helst, men jag vet ju till exempel en kommun lite längre norrut ifrån oss, Arjeplog, där hade man ju räknat ut att där hade man, var det nästan 2 sjöar per invånare.
Mm.
Och då tyckte man kanske att är behovet av att ha samma typ av strandskyddsregler i Arjeplog som i Stockholms stad, är det liksom, har vi samma behov? Nej, sannolikt inte, för förutsättningar skiljer sig så otroligt mycket mellan en stad och en gleskommun som Arjeplog, så att det blir liksom, det blir nästan inte relevant.
Nej. Det här med strandskyddet, där har min morfar har ju stridat otroligt mycket i den där frågan och kampat i domstolar och grejer om en husbåt. Husbåten Karl.
Då är du i
Värmland. Nu är jag tillbaka i Värmland.
Ja.
Mellan Brattfors och Filipstad i en liten kärn där som heter Dammkärn. Och så tänkte de att här ska vi komplettera med en övernattningsstuga i den här kärn som egentligen ingen använder. Den ligger alldeles in till vägen och sådär. Men du vet, att få lägga ner en husbåt där och förtöja den. Det var det var inte lätt.
Nej. Men det kan jag tänka, för just strandskydd, rimligtvis borde det vara så att lokalt så har man den bästa kollen på vilka förutsättningar man har. Vad är det för någonting man behöver ta hänsyn till och så vidare. Ta en sån sak som översvämningar eller skred eller andra saker. Alltså rimligtvis, så även om det blir fel ibland, och då har vi ju sett att det finns flera exempel på, men det borde vara så att vi har ganska bra koll på vad det är för förutsättningar som gäller och kan hantera strandskyddsfrågorna, tror jag, på ett väldigt bra sätt lokalt och klara av att ta hänsyn till alla olika intressen som kan finnas, rörligt friluftsliv, renskötsel eller ja, vad det då är för någonting. Men ändå så vill man ju inte riktigt släppa taget därifrån den statliga nivån. När vi ska jobba med strandskyddsplaner här, så då måste vi ju få dem godkända av Länsstyrelsen, som ju är statens förlängda arm. Och det är väl, kanske, för mig är det ju lite grann och kanske ett tecken på att tilliten finns inte riktigt där, att vi faktiskt klarar av att hantera de här frågorna själva, utan man vill nog ändå kolla så att vi inte gör något knasigt.
Mm.
Och det är ju frågan, hur ändrar man på det? Har du någon tanke? Du är ju utbildad jurist, det borde ju nästan kunna
lösa det där. Jag har lösningen.
Bara genom att du är utbildad jurist.
Ja, men vad jag tänker liksom så här, och så nöjade jag in lite grann på länsstyrelsen där. Men vad är bakgrunden till länsstyrelserna? Ja, men det var väl egentligen, nu har jag inte faktagranskat det här, men bara så taget ur luften, så handlar väl det om ja, men staten som då är liksom så här kungen och skulle kräva in skatten. Det är väl där någonstans det grundar sig. Och sen har man inte riktigt vågat klippa navelsträngen med det där lite förlegade, utan behåller det och ger länsstyrelsen någon slags skojig uppgift i och vara kontrollgranskare över allting som sker ute i landet.
Det där är kanske någonting vi ska dyka in i också i något poddavsnitt, för historien, måste jag erkänna, den kan jag för dåligt, men sen har ju uppgifterna ändrats över tid.
Mm.
När jag började engagera mig politiskt, då hade ju till exempel länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret, så sådana här saker som företagsstöd eller att söka pengar för olika typer av utvecklingsprojekt och sådana saker, det låg ju på länsstyrelsen.
Mm.
Sen ändrade man ju lite grann på det, så att man flyttar ju ut det mesta av det ansvaret ut i regionerna istället. Så att det är klart att det ändras över tiden naturligtvis, men just själva historien bakom länsstyrelserna, det säkert har ju sin bakgrund, tänker jag, i vår gamla vän Axel Oxenstierna.
Mm.
Så.
Och det kanske är dags för en revidering.
Ja, det kan ju vara det, men samtidigt är det ju, och det vet jag, ibland har jag varit i sådana diskussioner både i Sveriges kommuner och regioner och hade uppdrag i till exempel Region Västerbotten, att man tycker att regeringen kan ge ett uppdrag till länsstyrelserna som hellre borde ligga på regionerna eller på kommunerna, men då vill man ju hålla sig inom den statliga verksamheten, så då blir det länsstyrelsen som får uppdraget istället. Och ibland blir det bra, ibland kanske det blir mindre bra.
Mm.
Ja.
Men vi får ta strid. Störta länsstyrelserna.
Det är en del som vill göra det, och sen är det några andra som också vill krama länsstyrelserna. Jag måste säga, jag tycker att det ibland kan det vara ganska bra med länsstyrelser, för att jag har ju också varit i diskussioner. Jag tänker ett län som Västerbotten där vi är verksamma. Det är klart, när man ska fördela medel, så det kan ju ibland vara en kamp mellan de stora kommunerna. Och här i Västerbotten är det Umeå och Skellefteå och de mindre kommunerna. Och där har faktiskt länsstyrelsen också varit väldigt bra ibland, för de har kunnat ha liksom ett, kan jag tycka, ett bra länsperspektiv. Så att man kan problematisera kring det där. Det är mycket man kan kritisera länsstyrelserna för, men det är mycket som de gör bra också. Och men det är väl på samma sätt, tänker, som riktade eller generella statsbidrag. Riktade statsbidrag till exempel när man ska hantera en pandemi är fantastiskt bra, men kanske inte när man ska bedriva barnomsorg.
Nej, men där vill man ju verkligen ha den här långsiktigheten. Men ska vi landa det här i att staten är lite väl klåfingrig?
Ja, men jag tyckte det.
På det lokala.
Ja, jag tyckte det. Och att man kan krångla till saker mycket mer än vad man skulle behöva göra. Att för att gå tillbaks till min hockeyrink. Men det kanske är så att staten ska släppa sargen ibland. Och liksom inte vara så himla orolig. För i grund och botten, om man jobbar i en kommun eller en region, så vill man, då vill man bedriva en bra verksamhet som är bra för medborgarna.
Ja, det är ju det absolut viktigaste. Ja.
Och jag vet inte om jag träffar någon gång någon politisk företrädare som inte vill göra bra saker, utan det vill vi ju allihop oavsett vilken nivå som vi är verksamma på. Men sen tänker jag på en annan sak kopplat till det här med kommunalt självstyre. Och då ur det lokala perspektivet. Det här är ju någonting som liksom kommer in i nästan alla frågor, tror jag, som vi kommer att diskutera framåt i den här podden i kommande avsnitt. Vi har ju tidigare sagt att vi skulle dyka in lite grann i kommunala folkomröstningar. Och då kommer man ju lätt in i diskussionen om man ska ha eller inte ha kommunala veton. Ja, då är vi inne i fråga om kommunalt självstyre igen. Så att denna fråga som kommer, tänker jag, komma tillbaks väldigt ofta för oss när vi kör våra poddavsnitt.
Ja, men jag tänker att det kommunala självstyret är ju en grundplatta i alla våra diskussioner.
Ja. Ja. Nej, rätt. Jag håller med om det.
Men vi kanske ska lämna det där för idag.
Ja, vi har lagt en grundplatta som handlar om kommunalt självstyre. Och sen blir det kanske som back in the days, när man tittar på en del tv-serier, kan det ju vara i eftertexten to be continued.
Jaha.
Vi kommer tillbaka till det här längre fram i andra avseenden med andra vinklar.
Nu får vi se om nästa avsnitt kanske får behandla den statliga budgeten då.
Det kan ju vara läge för den, för nu när vi spelar in det här avsnittet så har vi fortfarande inte riktigt fått se förslagen ifrån budgetpropositionen. Det börjar ju på läcka ut mer och mer. Om några veckor så då har vi budgeten här, och sen ska den ju diskuteras och debatteras jättemycket här under hösten, så att det kan väl vara ett givet ämne och se vad...
Med risk för att vi är lite sena på bollen när vi väl släpper avsnittet, men det får vi bjuda på.
Jo. Ja, men det får man som en förmån.
Ja.
Så. Ja.
Men ni hittar ju oss på vår Facebook-sida Malin och Thomas, en podcast. Där får ni jättegärna kommentera och lämna synpunkter och förslag på poddämnen.
Mm.
Och vi hörs igen om 2 veckor.
Ja, då blir det ytterligare ett avsnitt med Malin och Thomas, en podcast, podden där det lokala är det centrala. Mm.